Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till podden Människor. Jag och Simon Strand är tillbaka i era lurar från Acast Studio med vatten på bordet och kaffe i tarmarna. Idag så ska vi köra frågepodd. Vi har gjort det en gång tidigare och då så fick vi in allt från hudvård till Simons AIK-årsmöte. Så sen dess har vi fått massa nya frågor, så vi tänkte att vi kör ett till frågeavsnitt helt enkelt. Så välkomna!
Ja, vad kul. Det blir alltid lite speciellt när vi kör frågepodd. Man tvingas tänka och det brukar vara en oerhörd blandning på frågorna. Så att...
Ja, och framförallt brukar vi inte riktigt förbereda oss innan, utan det blir så här spontana svar. Ja, och vi brukar ju också sträva efter att vara väldigt så här tematiska, och det skrev ju också typ Metro när de skrev om vår podd, att vi har väldigt så här tydliga ämnen på varje avsnitt. När vi har frågepodd faller det här totalt, för det blir jävligt upp och ner. Men det är kul också. Vi kör igång, eller?
Ja. Mm.
Känner du dig i en så här terapeut? Liksom, känner du att du har de kläderna på?
Alltid.
Ja, okej, bra. Vi har fått en fråga här från Stephanie. Hon skriver så här. Jag är nyfiken på vad ni tycker att lojalitet är och gränserna kring det. Hur det uppkommer och hur det används och utnyttjas. Hon skriver som exempel att det kan vara allt från att hon alltid köper Nike som typ brandlojalitet. Men att det också kan vara lojalitet i relationer. Om det är bra att vara någons cheerleader eller inte. Hon skriver massa kloka grejer här. Men jag liksom, vi stannar där. Lojalitet helt enkelt. Vad tror du?
Alltså, lojalitet är ju ofta konflikterande. Ofta så är det ju fler, alltså i konkreta riktiga situationer så är det ju ofta olika lojaliteter som ställs mot varandra, skulle jag säga. Alltså jag menar, man har ju en lojalitet gentemot sina kompisar eller liksom alla man har någon slags relation med. Man har en lojalitet med sig själv, eller borde ha i alla fall, och sina egna principer, värderingar, synsätt på saker. Och man kanske har en lojalitet med, ja, det kan vara någon institution, det kan vara sin arbetsgivare eller vad det kan vara. Och jag, så ofta tror jag att liksom, om jag bara tänker på så här, när det blir knepigt, så är det väl ofta när det där konflikterar och vilken lojalitet har företräde, vilka parametrar bör avgöra besluten. Eller bör man, det kan vi fråga sig också, bör man vara lojal mot någonting överhuvudtaget? Mm. Men jag tror att det blir ganska svårt att leva sitt liv annars. Jag tycker en så här generell grej som jag tänkt på och som jag försöker hålla mig till när det kommer till lojalitet är att jag försöker vara en person som är framme och hjälper folk när de har det jobbigt. Eller så här, att man inte, särskilt när det är så här professionellt och så, så kan jag uppleva att folk kanske dras till personer när de är som framgångsrikast, och sen om de får sparken eller om någon hamnar i skuggan så är inte de lika intressanta längre. Så jag försöker hålla liksom kontakt med folk när det går dåligt för dem. För att man inte vill vara den som är så jävla opportun när det gäller sådana saker. Men det är en väldigt bred fråga, så jag känner att så här, den kan ju besvaras på 100 olika sätt och det skulle inte räcka ens en gång.
Nej, det känns som att vi behöver typ ett helt avsnitt från det här, för det här. Jag vet att det ligger väldigt mycket i min personlighet som vi pratade om i ett av våra första avsnitt. Att jag är en väldigt så här, lojal person, väldigt så här, tycker det är viktigt med liksom, så här, traditioner och i relationer. Jag har tidigare i något avsnitt nämnt den här stallteorin, att när man har personer som typ 5-6 stycken som verkligen är inne, så är man så här väldigt benärt lojal mot dem. Där är jag väldigt lojal. Jag är också extremt lojal mot mina värderingar och är jävligt dålig på att kompromissa med dem. Jag är väldigt icke-flexibel och inte alltid jättebra på att förstå andra människors ingångsvärden. Det kan också vara en svaghet då, när man är väldigt starkt lojal. Så här, om man ska ta det lite lättsammare, typ så här, kan man ha Adidas och Nike samtidigt? Jag vet inte liksom. Det här är kanske inte lika viktigt.
Det är viktigt för mig också, och just det här att aldrig vara en quitter, tänker jag att man, det är en aspekt av lojalitet som jag tror att, så här, att jag har sett ganska mycket liksom heder i det. Sen vad mer kan man säga, alltså samtidigt så jag upplever att när jag kollar på andra personer, särskilt så här gamla kompisar som kanske har fastnat lite och inte är så jävla liksom nöjda med sitt liv egentligen, att de hemma så har någon slags lojalitet som bygger på så här gamla meriter och inte handlar så mycket om liksom, det är ofta en ganska fejkad lojalitet, för det är också folk som hugger varandra i ryggen på olika sätt så där, men de graviterar alltid till att liksom fortsätta umgås med varandra. Där tror jag att man ibland kan behöva ompröva vänskapsband, inte kanske att man behöver liksom dumpa kompisar helt och hållet, men man kan också kanske upp- och nedvärdera vissa vänner och måste låta det där förändras och inte liksom vilka man har närmast relationer till kan inte vara en liksom livslång prenumeration oavsett vad som, hur saker utvecklar sig. Man måste tillåta sig växa ifrån vissa mönster.
Precis, och lojalitet är också en färskvara. Det kanske finns en gräns kring hur mycket man kan tåla för att en lojalitet ska finnas kvar. Mm. Jag tycker också det är intressant det du sa om det här med att man ska finnas till när det kanske inte alltid går som bäst. Jag tycker det är väldigt så här, jag tycker det är lojalt. Och det är också kanske ett bevis om man är lite skeptisk och svår att lita på människor som jag är, att det är ofta ganska bra sätt att mäta det på. Mm. Liksom medgångssupporters är inte alltid superlojala på riktigt. Jag minns när jag typ hade så här avgått från Moderaterna och var helt bara slaktad. Då var det typ så här, de första kanske 2 dagarna så var det så här, jättemycket opportunister som hörde av sig och det här var så himla starkt och folk liksom ville se och ville att jag skulle ta jobb. Alltså det var mycket sånt. Men sen så typ kanske 3:e dagen, då var det helt tyst. Mm. Så det var helt tyst. Och det tycker jag var superspännande. Eller då, det tyckte jag kanske inte, då blev jag ledsen mest. Men så här i efterhand. Men då var det en vän som bara så här, kom och hämtade mig och vi gick ut och käkade middag. Mm. Och han bara så här, tog hand om mig liksom. Och det där kommer jag typ aldrig glömma. Mm. För jag var så jävla liksom slaktad och han fattade grejen och fattade att så här, där behövdes det. Mm. Så det vinner ju också lojalitet. Alltså att visa på lojalitet.
Precis.
Tänker jag. För det är liksom en tvåväg. Det bygger ju på en liksom gemensam trust på något vis. Som byggdes där. Så det är rätt fint tycker jag. Här har vi en fråga från Johanna som frågar: jag är nyfiken på hur ni tänker kring konflikter. Hur agerar ni själva i konflikter och hur ser ni på att lösa konflikter? Och det här skrev hon efter vårt personlighetsavsnitt kopplat till hur man kanske kan vara olika i det avseendet.
Jag är ganska olika i min konfliktlösning beroende på om det är någon jag bryr mig om eller inte. Det kanske gäller de flesta i och för sig.
Ja.
Och om det är jobbsammanhang eller någonting annat. Men jag kan ha ganska kort tålamod om... Det tror jag också har att göra med hur mycket tid man har. Men alltså, jag är inte särskilt mån om att lösa en konflikt konstruktivt om det är med någon som jag inte bryr mig om. Också delvis för att jag inte har i och med att jag inte har för få människor i mitt liv
ja. Ja, men jag fattar vad du menar.
Alltså, ja.
Jag
är lite stressad av fler människor ibland.
Jag övar på att för jag kan lätt bli väldigt hård och logisk i konflikter, men jag övar på att kanske bli lite mer, visa på lite mer sårbarhet och kanske försöka tänka lite på hur den andra personen uppfattar saker och ting. Det typ svåraste jag vet är typ förlåtelse. Dels att jag är svindömande, men dels att jag typ har väldigt svårt att be om ursäkt. Och det här, jag tycker det är kopplat lite till det. För det finns vissa härliga människor som är väldigt så här, ja men så här, det är väl inte farligt, eller liksom så här, vad är grejen? Det är bara att göra, det är bara att lösa. Och det där tror jag på så här, på arbetsplatser och så där kan vara en ganska bra egenskap. Eftersom att där så jobbar ju man med varandra och man är ofta ett konstant antal personer, så det är inte så att det finns liksom en oändlig resurs av typ av personer som bara kommer och går, utan man måste kunna samarbeta. Så då tror jag att det är en viktig grej att kunna, särskilt för människor som kanske är lite mer gula och gröna och lite mer så här relationsbetingande. Men det är work in progress, kan man säga.
Men jag försöker också på jobbet till exempel, så försöker jag nog få se om mina kollegor håller med, men att jag försöker vad säger man, avväpna konflikter, och att jag också kan be om ursäkt för saker och så här. Men även i annat också, så har inte jag supersvårt för det, tror jag, utan jag kan ändå, som sagt, om det är någon som jag ber mig om, så kan jag gjorde det senast i typ förrgår, kom ihåg att jag gjorde en dum sak och sen så bad jag om ursäkt till en person som jag känner. Så det händer.
Det är så bra att kunna det.
Det sitter inte jättelångt inne för mig.
Men, det är bra.
Ja, fast det beror lite på omständigheterna förstås. Ja, nästa.
Ja, okej, nästa fråga. Donny frågar, hur kommer man över någon?
Oj, jag är ganska dålig på det, tror jag. Jag kan vara ganska, ibland är jag liksom, i vissa lager så är jag väldigt kortsint eller glömsk. Jag är bra på att förtränga, tror jag. Men i andra så kan jag jobba mer långa loppet. Och när det gäller att liksom komma över någon, så kan det ibland ta mig väldigt lång tid. För att jag tror att det hänger ihop med att jag kanske inte riktigt så ger mig, att jag dröjer kvar vid tanken liksom.
Du skickar blommor.
Nej, men alltså, då kanske det inte är, menar, har man blivit avvisad så kanske man slutar skicka blommor, men att man ändå inte ger sig tanken.
Så jävla jobbig. Men har du varit med om något riktigt pissigt breakup där du har liksom blivit helt slaktad?
Ja, nej, inte riktigt, tror jag. Inte på det sättet som det låter som att du beskriver nu.
Så det låter att du har. Ja, nej. Okej. Men vad är det du då kommer över? Det är mer att tanken på att vara tillsammans med den personen, eller?
Ja, typ så.
Okej. Ja, alltså jag har ju typ ett tips egentligen, och det är att läsa ett blogginlägg som Sandra Beijer har skrivit. Som är svinbra.
Hon har ju haft lite jobb. Det var länge sedan jag träffade Sandra, men jag tycker om henne. Hon är bra.
Hon är så bra. Ja, exakt, kan man säga. Så hon har skrivit väldigt kloka grejer. Så hon har en sån här punktlista. Så jag tycker typ, har man
vad heter det här blogginlägget då?
Att komma över någon.
Ja, det var så enkelt.
Ja. Och det är typ ett av liksom, de mest lästa blogginläggen liksom, i Sverige. Och några så här liksom points där i henne, för det är en punktlista hon går igenom då. Jag tycker att dels så är det viktigt att så här, det tar tid. Men man kan sätta en tid för typ hur länge man kan vara helt jävla fucked. Ta en månad och så här, gråt skiten och vara sad. Men sen så måste man på något sätt bestämma sig för att nu ska jag börja röra mig framåt. För annars kan det liksom ta för liksom hur lång tid som helst.
Jag kommer att tänka på nu, rent spontant när jag hör det här, att jag vill minnas att jag fick berättat för mig i efterhand att Sandras uppbrott, i alla fall ett av dem i någon relation som hon hade, ska inte säga vilken, skedde i samband med min födelsedagsfest. Jag vet inte exakt, jag minns inte de exakta omständigheterna. Jag får hoppas att Sanna inte tar illa upp om, för att jag nämner det, men det bara slog mig när jag håller på att prata om detta, att så här, på något sätt så tror jag att arenan för någon slags uppbrott som kanske då föranledde det här blogginlägget.
Betyder det då att du skapade förutsättningar för det?
Jag vet inte i vilken utsträckning som jag bör beskyllas för detta. Inte särskilt stor, hoppas jag.
Sen några andra punkter hon har, det är att man får vara destruktiv. Det tycker jag är ett väldigt bra punkt.
Verkligen.
Att så här, det är fine att vara det. Sen så tycker jag en annan grej som hon skriver är att det finns inte en the one, liksom. The one love. Utan det kommer komma fler.
Och så här, det är en superbra grej.
Det är
men det
så
är
bra.
På sätt och vis lite sorgligt också.
Det är lite sorgligt om man är romantiker, men samtidigt så, om man ska vara lite så här logisk, så makes sense ändå.
Mm.
Man har inte träffat jättemånga så här människor från Malaysia i sitt liv, typ. Så varför skulle alla ens the one finnas här geografiskt i Sverige? Det är ju totalt.
Stora konfliktlinjen mellan somewheres och anywheres.
Exakt.
Okay. Det är en tydlig anywhere.
Ja. Ja, men okej, okay, det är mitt tips. Och jag är svindålig på det här. Så vi får hänvisa till Sandra Beijer helt enkelt. Okej, sen så har vi Sara. Ni märker, det är högt och lågt här. Men Sara undrar, hur vill ni klä er i vår?
Oj, jag har inte reflekterat särskilt mycket över detta. Jag vill klä mig i långbyxor.
Vad mer?
Eftersom jag tänkte röra mig mycket inom tullarna. Och sen så, alltså, ju enklare desto bättre. Jag tror att jag ska uppdatera min garderob. Jag måste ha tips på nya solglasögon, för jag har slarvat bort mina flera par, och det verkar, det är någon sån inverterad regel jämfört med hur det borde funka för mig, att ju dyrare solglasögon desto snabbare slarvar jag bort dem. Så jag funderar på om jag ska hitta några liksom så prisvärda men snygga.
Du kan ju köpa Joel Ligas. Jag tycker det skulle se kul ut i dem. De skulle passa dig. Det
känns bara liksom som att det är 2 kvartal för sent att
Joel Ligas. Ett år till och med.
Eller 1 år till och med.
Ja, verkligen. Okej, jag då. Jag har ju en så här, jag gillar någonstans mitt emellan så här Pete Doherty och Coco Chanel i stil. Jag tycker det är så här perfekt. Så här, lite rockigt, sunkigt, men samtidigt så här franskt och liksom chict. Så jag tänker samma som alltid, alltså så här mom jeans, loafers, någon ljus topp. Mycket vitt, mycket totem typ. Mm. Jag har gjort sjukt mycket fina grejer. Mycket så pyjamasar. Så här rationellt typ. Det är min känsla. Hata mönster, hata färg.
Jag kan verkligen hålla med dig om det här med att hata mönster. Jag tänkte
visst är det fult?
Plain som möjligt.
Ja, så fult. Men gärna fina, jävligt lyxiga material. Det tycker jag är svingött. Gärna blandat med jeans. Jag tycker att fransyskorna är väldigt bra på den kontrasten. Liksom. De ser aldrig stylade ut, men det är perfekt liksom, tanke. Så det.
Vet du vad jag håller på med just nu? Nej. Jag håller på att jobba med Patricia Gucci som är... vad blir det då? Barnbarns barn till Gucci och Gucci som startade modehuset Gucci.
Vad kul!
Ja.
Kan du berätta nu, mer?
Ja, nu när den här podden sänds så är väl det projektet ute. Hon har designat en grej för någon Violence Art Project. Du vet den här liksom ikoniska knutnar
pistolen
som Carl Fredrik Reuterswärd designade 1980, tror jag att det var. Och som står bland annat utanför FN-kvarteret i New York. Så jag jobbar med det. Och så har hon gjort då en egen sån skulptur som säljs i limiterad upplaga till förmån för Nonviolence-stiftelsen.
Vad kul!
Så då har jag haft en hel del med henne att göra. Hon är... ja, du kan ju tänka det. Så här,
jag kan tänka mig.
Men jag gillar henne.
Fett ändå!
Ja.
Okej, Sara, så det var vårt svar. Sen har vi sista frågan. Och den är från Per Frykebrandt som helst vill vara anonym. Men sorry. Han skriver så här. Tror ni att personen som skriver eftertexterna på filmen är med i själva eftertexterna?
Jag tror kanske att du vet de har lämnat några såna, att de har lämnat sitt eget namn krypterat om man läser liksom, att de kanske fixar följden i alla andras namn så att det bildar deras eget för efternamn
eller något sådär.
Förmodligen, eller hur?
Ja, exakt så tror jag med.
Jag kan aldrig minnas att det är i och för sig inte särskilt ofta kanske man sitter och tittar på hela eftertexterna noggrant. De gångerna jag har gjort det på senare tid har ju varit när man har varit på en sån filmpremiär, alltså typ så här, där typ alla skådespelare och de med filmteamet är på plats och tackas av, för då vill, i och med typ så här, det är massa släkt och grejer i publiken, så vill de ju gärna att man sitter och tittar på hela den remsan efteråt.
Exakt.
Men jag kan aldrig minnas då, att liksom att subtitles director står med där.
Men alltså jag tror att du var så rätt i den här teorin, för jag gjorde naglarna idag och när man gör så här shellack så har man ju handen i en sån här värmegrej. Du vet, man stoppar in och så ska den torka snabbt liksom. Ja. Och ofta kör man ju fingrarna liksom. Man målar på rätt snabbt och så torkar man en hand i taget. Hon körde så här lillfingret först, bytte till andra lillfingret. Och jag började så här tänka matte i huvudet, bara, det här är så ineffektivt. Men jag höll käften, vilket nog var bra. Men då tänkte jag så här, det här kanske är hennes liksom, sätt att ta makten över sin grej och sätta sitt eget trademark på det hon håller på med. Att vara liksom lite hipster i det lilla. Så jag tror att alla människor försöker göra det där på något vis. Ha sitt lillfinger system och komma på det. Så jag tror absolut att de som gör eftertexterna, att de tänker likadant.
Ja, eller hur? Det kanske finns något sånt subtitle liksom community där alla pratar samma kodspråk.
De kanske har en gemensam kod.
Hoppas det.
Vi säger att det är så.
Ja, vi bestämmer det.
Okej, så det var det.
Ja.
Veckans människa.
En som jag nyligen träffade och återförenades med, vi var ute och käkade middag, det är Pascal Engman. Känner du honom?
Ja.
Han tycker jag är en underbar person. Och Pascal sa ju upp sig från Expressen för, ja, vad det nu är.
2 år sedan kanske?
Ja, kanske. Och har sen börjat skriva
romaner.
Deckare. Och det har gått väldigt bra för honom. Hans första Patrioterna har ju liksom sålts vidare till ett antal olika länder. Och filmmanuset har sålts till Hollywood. Och sen, nu har han precis blivit klar med sin andra bok, Eldslandet, som kommer ut här lite senare. Men framförallt så tycker jag att han är en alldeles underbar person. Jordnära, sympatisk, smart och rolig att vara med. Och eftersom att vi nyligen var utan er tillsammans, så vill jag slå ett slag för Pascal. Och ja, läs hans böcker. Eller det är en bok ute nu, snart kommer den till. Kolla på hans film när den kommer. Och
ja, verkligen.
Följ honom på Insta.
Ja, där heter han Pascal Engman, tror jag.
Ja, det är väldigt.
Pascal gjorde ju mig en personlig tjänst för kanske 2,5 år sedan när han fortfarande jobbade på Expressen. Då hade jag en kompis som skulle lyfta sig och som är politiker. Och då skulle vi ha möhippa för henne. Så han och jag arrangerade ett drev då för henne. Vilket var jävligt kul.
Berätta.
Nej, men hon var väldigt engagerad i att, liksom att man inte ska slösa med skattepengar. Och då så hade vi bara planterat lite eftersom med kollegor till henne, till andra, att Pascal då jobbade med riksdagsledamöter och till exempel taxinoter och de här klassiska grejerna som brukar komma på en årlig basis. Och han då fejkade olika resor som vi visste att det hade ägt rum och ställde då det mot hennes skatteslösa engagemang. Och vi gjorde också så här löpsedlar som vi skickade via MMS på morgonen och sådär. Så liksom, shit, har du sett detta? Och så. Så det var...
Hon måste ha fått panik.
Jag hoppas det. Men hon är ganska cool. Men så han gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig, var väldigt trovärdig liksom. Ja. Drev journalist.
Ytterligare en anledning då till att han förtjänar att bli veckans människa.
Verkligen, härlig person.
veckans polett. Nej, men jag har kommit på att jag ska vara ledig i sommar. Det är en polett.
Jävlar.
Jag var inte.
Men vänta, typ, definiera ledig.
Ja, men typ ta så här 2-3 veckors sammanhängande semester. Förra året hade jag en tanke om att ha semester, men det blev typ på sin höjd en vecka. Alltså, det var lite liksom olika uppdrag som dök upp och jag kände att kan inte ha en PR-byrå öppen.
Du hade väl en massa krisgrejer? Eller?
Mm, delvis det, exakt. Hantera lite börsnoterat bolag som var lite blåsväder och allt vad det nu var. Men
okej, vad var detta och hur ser din vision ut?
Ja, men förra sommaren, för då hade jag liksom inte... Nu har jag faktiskt haft lite ledigt. Jag var i Rio i januari och ja, du vet. Men nu... Eller förra sommaren när jag liksom såg min ledighet ätas upp och tillintetgöras, så kände jag att det var lite tungt och att man verkligen hade behövt det och att man kände lite varningsklockor ringa. Så att i år ska jag liksom se till att sätta upp regler för mig själv och se till att vara ledig. Jag har lite kompisar som jag tänkt besöka här och var. Vi pratade kanske om det för ett par avsnitt sen kring resande. Men ja, så det är min polett. Att jag ska vara ledig. Moget, va?
Jag tycker att det är ett väldigt moget beslut. Som delägare, då måste man ta ansvar för byrån och se till så att man klarar maratonet och så vidare.
Mm.
Bra. Men kanske försök att inte boka in för mycket grejer.
Nej, exakt. Man kan ju vara ledig utan att man liksom tårar runt så.
Mm.
Ja.
Fan vad bra. Bra beslut.
Ja, men tack.
Det var andra frågepodden. Vi kommer väl köra de här med jämna mellanrum. Mm. Så här var tionde kon kanske eller så. Så fortsätt liksom skicka in, så har vi ett dokument där vi samlar alla frågor. Väldigt högt och lågt idag också.
Mm.
Eller hur? Det är kul när ni frågar de här liksom relationsbetingade frågorna. För vi är ju liksom... Det är inte så att vi, bara för att vi har en podd som heter Människor, att vi är psykologer eller något sånt.
Nej.
Det vill vi väl ändå vara tydliga med. Det här är ju våra högst liksom personliga reflektioner och att vi bara är allmänt intresserade av människor.
Vi är inte läggpsykologer.
Vi är inte lägg.
Det är en disclaimer.
Det är en liten disclaimer. Så ställ inte emot oss. Det här är bara våra lekmanna uppfattningar. Men kul ändå.
Ja, verkligen.
Mm.
Ja, tack för ytterligare en vecka. Avsnitt nummer 18. Det innebär att vi alltså har poddat i 4, 8, 12, 16. Det är alltså 4,5 månads poddande som nu är till ända, va?
Vi är fan seglivade.
Mm.
Jag tycker att det är dags för en podd-AV snart också.
Ja.
Så vi kommer
vi kan köra det nu under sommaren här.
Exakt. Så vi återkommer med det. Helt enkelt.
Grymt.
Kul! Okej, hörs om en vecka.
Det gör vi. Ha det bra. Hej då.
Hej då.